Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Hej på er där ute och välkomna till dagens program i Mitt Partille. Idag har vi två ystra pojkar med oss, eller män snarare kanske. Per-Erik Jakobsen och Micke Ingvarsson, respektive sportfiskar. Det heter Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund som du representerar. Och så har vi Micke som är med i flugfiskeförbundet här, Sävehons.
Ja, Sävehons flugfiskesällskap.
Så, för att vara riktigt så. Mycket välkomna ska ni vara och vi ska ju prata om förstås fiske och Sävehon och ja, en hel del annat kan jag tänka mig, men framförallt om sakerna. Vi börjar med en liten presentation. Per-Erik, vem är du? Lite kort.
Ja, jag är ju tjänsteman då, fiskeribiolog på Sportfiskarna. Vi håller till nära Delsjön i Göteborg. Och där har jag varit i 20 år nu. Det börjar med ett brinnande fiskeintresse. Nu är jag inget större hot mot bestånden, men fiskar ibland ändå. Och Sävehon är ju någonting som klappar extra hårt för oss och har alltid varit. Även mina äldre kollegor som började med jobba med Sävehon. Mm. En pärla.
Ja, det vi hoppas att lyfta fram detta ännu mer. Och Micke, du pratar gärna väl om Sävehon.
Ja, det får jag allt säga. Att Sävehon är ju faktiskt en av anledningarna att vi hamnade här i kommunen, jag och min fru. Jag besökte Sävehon första gången och fiskade 1983. Men kom i kontakt med Sävehon redan på 70-talet. Jag var i Norge och fiskade. Men då pratade man om flodas stationära öring på den tiden. Och laxen var ett ganska okänt begrepp för oss som inte bodde i närheten. Men 1979 träffade jag en Sävehon-profil med namn Hans Johansson vid ett havsöringsfiske i Halland. Och han berättade om de fantastiska laxarna som fanns uppe i Sävehon och att det var laxar upp mot 15 kilo. Och 15 kiloklassen på lax på den tiden, det var alltså ytterst få som fångades. Och 1981 så hade Sävehon två laxar med på 10 bästa listan över stora fiskar i Sverige. Och den största flugfångade, och det var av just Hasse Johansson, 1982 var det förresten. Mm. Och den vägde 14 kilo.
Vad kommer det sig att det är någon förklaring till att vi har den tillgången här i Sävehon?
Varför de finns just i Sävehon? Ja, den är ursprunglig här och man har gjort genetiska tester och ser att det är den stammen, populationen som fanns från istidens. Så att man har samlat gamla fjällprover från 30-talet. Oj, och vi gör även genetiska prover nu och ser att det är samma genom i dem. Så att det är inte så vanligt idag med utbyggda älvar och så att det är ursprungliga stammar. Till exempel den i Göta älv, det är ju bara endast odlad fisk numera. Mm. Så att,
ja. Men apropå det, nu tänker man odlat och odlat fisk, men hur de håller ordning på att det är sitt eget bestånd så att säga, att det inte blandas upp.
Ja, i Sävehon, så när sportfiskarna drog igång här då, 1979 med Sävehon och avelsfisken, så tog man ju laxar som man med hjälp av lokal expertis utsåg som sävehonlaxar, och så kramade man upp ett bestånd. Och det hade man för att få igång en start på beståndet. Men det gjorde man bara några år. Och sen har beståndet skött sig helt självt. Det vi gör är ju att se till att miljön är så bra som möjligt för fisken. Så att de alltså simmar ut bort för Grönland, Färöarna, kommer tillbaka hit, leker i Jonsered. Numera kan de leka uppe i Lerum ovanför Hedefors. Vi väntar på att de ska komma förbi vid Hillefors. Det är då först då det kommer bli mycket lax i Sävehon. När laxen kommer upp ovanför det. Men de klarar sig helt själva. Alltså. Mm.
När du säger att vi väntar på att gå förbi, sa du, uppe i Hillefors. Vad är det man väntar på?
Ja, man väntar på att fisken ska ta sig förbi på ett eller annat sätt. Vi hoppas ju att man tar bort luckorna så att de kan simma fritt helt enkelt, som nu var naturligt. Mm. Alternativ till det är så kallade fiskvägar eller omlöp. Då gräver man en kanal kan vi kalla det, där en del av vattnet rinner förbi. Det finns ju gamla fisktrappor och sånt också, tekniska konstruktioner också. Men det bästa är ju om fisken simmar förbi av egen maskin, och som det var naturligt tidigare. Mm.
Hur prioriterat är det här i kommuner och så vidare? Med att hjälpa ut det här?
Framförallt är det prioriterat inom EU, så vi har ju ett vattendirektiv som helt enkelt ger en fingervisning om hur Sverige ska agera när det gäller vatten och vattenförvaltning. Och där står det att det ska gå till en så kallad ekologisk status, god ekologisk status. Och det innebär att de naturliga arterna som finns ska kunna trivas och fortleva utan att allt för mycket hjälp.
Ja, det är lite bra med EU ibland,
ja,
kan man säga.
Ja.
Apropå Sävån, den har ju, vad är det man säger, den startar och säger Säven. Per-Erik sa, nej det var Micke, pratade lite innan att den till och med lite högre upp ändå, men den är ju alltså, räknas ju som typ 13 mil med sjöar då emellan, med vad är det vi har, Anten och Björn och...
Ja, Anten vi kommer inte igenom, men Säven och sen Mjörn, Sävelången, Aspen och så hit då.
Ja, Anten bland annat var nog, ja okej, okay. Ja. Men det den i alla
det
fall
det... i vattensystemet.
Ja, ja okej, okay. Ja. Men den heter alltså Sävån även uppe där den, ja, så att säga startar ifrån Säven.
Ja, men jag läste historiska böcker om detta och att Sävån kommer från namnet den sävliga ån och har inte med Säven att göra, utan det är en sävrik sjö. Att det susar i Säven uppe i Säven. Och det som säger källflöden är utanför Bredare, det bor ås där uppe på högmossarna. Så rinner det vidare ner över hit. Först norrut och så svänger det ner.
Jag ska kika lite här på karta för att datera upp mig lite grann. Kring det
ja.
Hela.
Va? Då tänkte jag att då slänger jag in mig här och så säger att nu kanske det är plats för den första låten som ni har skrivit på er spellista. Och det är Soldiers of Fortune med Deep Purple.
I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Maybe you would say, come lay with me and love me.
Ja, det här var ju första önskelåten då från våra gäster idag. Det var du som hade skrivit upp den, Micke, eller?
Ja, det var det ju. Deep Purple är ju mitt absoluta favoritband. Jag hävdar ju inte att de har gjort den bästa musiken kanske, men det är mitt absoluta favoritband. Och, när vi ändå pratar om det, vi är ju inne på lite fiske och flugfiske. Nu hoppar jag lite i programmet här, men 1973 så band jag en laxfluga som jag namnade efter en av Deep Purples låtar som heter Fireball. Och jag gav den till min pappa. Och han åkte till Gaula och fiskade och fick en lax på 8,5 kilo på den här Fireballen. Och det var hårvingemönster. Det var ganska ovanligt att man band flugor med hårvinge på den tiden. Utan det var ofta fjädrar. Och den gav liksom lite succé kring den här flugan. För farsan var ju ett känt namn. Och den spred sig på västkusten år 1994 eller 95. Jag är inte säker. Så var det med i jubileumsnumret i Trout & Salmon på bild. Och på ena sidan står prins Charles och berättar om tidningen då 40-årsjubileet. Och sen en bild på min laxfluga samtidigt. Och så stod det "This is a killer". Och det var efter låten Fireball med Deep Purple. Så nu fick jag med en hel del.
Det tycker jag nu fick vara trevligt. Ja.
Då skulle du spela den då.
Nej, den har varit lite för häftig nu på lördagsmorgonen.
Jaha, du menar så. Okej. Okay. Vi ska prata lite till om Sävån. Sen ska vi givetvis, för om inte annat själv, jättenyfiken på det här med med fiske, och det finns mycket att prata om, Tom, ja, som vi har konstaterat. Men vad är så utsikterna? Det finns så mycket mer än man tror. Kraftverksanläggningar uppför ån. Hur mycket problem menar du att, eller ni, att det är med dessa?
Alltså kraftverk är ju ett problem, det är ju ett hinder, men det har sett betydligt värre ut under vissa tider. Om man tittar ända bak till 1600-talet så har det varit kvarnar och kvarnanläggningar och dämmen och så. Sen har ett tag så gick de bara upp till Jonsered till exempel, och så var det fasta fisken där som man tog upp väldigt mycket lax. Det finns historik, det finns mycket fångstsiffror tillbaka i tiden, så att man tog faktiskt 5 ton fisk där.
1927?
Ja. Osh. Och det var över 500 fiskar. Så att det var ju riktigt rovfiske på den tiden. Nu tar vi 0 fiskar faktiskt. Det fångas en och annan, men de tas inte upp utan de sätts tillbaks. Så att tiderna förändras. Men successivt, från Jonsered så har vi ju Hedefors, och den har ju gjort ett omlöp för många pengar, och nu står ju Hildefors då på tur. Och sen så finns det fler kraftverk över, men det är också fler sjöar och systemet grenar ut sig.
Men detta, du nämnde förutom EU, direktiv kan man väl kalla det för, att det ändå säger att det kommer att rimligtvis finns en positiv utveckling för möjligheterna till laxvandring då.
Precis, ja. Men det är ju byråkratiska kvarnar som ska mala, och det tar tid. Jag hoppas att vi får uppleva något av det i alla fall.
Ja, så säger. Det är ju en stor sport, eller många intresserade. Jag såg här på kanske vi säger kommunens hemsida, men i alla fall att det är man räknar på 2 miljoner utövare inom
av sportfiske.
Sportfiske, ja.
Jag kallar det inte för sport, för det är en, ja, för mig är det ett sätt att leva, men det är en fritidssysselsättning. Sävons flugfiskesällskap som jag representerar deltar ju inte i någon form av tävlingsfiske, utan fiske ska vara en behållning och en njutning då, som man delar med andra. Sen finns det ju tävlingsformer och sånt. Det var då man gick in och kallade det för sportfishing. Det är ju från den gamla engelskan där. Det är många utövare i många olika genrer. Men det som vi har här i Partille är ju det att det är så unikt att vi har ett vildlaxbestånd där man har otroligt fina möjligheter att fiska med fluga i strömmande vatten som man inte har på så många ställen i Sverige. Och efter riktig vild, genuin lax då. Och det som utmärker sig med sävålaxen mot andra laxstammar här på västkusten, det är att den är väldigt tung i förhållandevis till sin kroppslängd. Så de är kraftiga, riktiga, robusta laxar som förr i tiden hoppade upp för Hedeforsfallet.
Ja, det är en klass man ser framför sig, de här laxtrapporna. Då som...
Så där har ju den blivit präglad genetiskt och utvecklas på det sättet. Jag säger det, jag har fått många laxar i många olika vatten, men jag har nog aldrig fått så vackra laxar som jag har fått där nere i Sävån.
Mm. Om jag säger Mörrum, hur står sig Mörrum mot Mörrum mot Sävån?
Ja, Mörrumsån är ju fler idkare, det är ju ett etablerat vatten, och de har mycket mer fisk i sin älv, så det är svårt att jämföra, men vi har ju, och sen har ju vi kortare sträckor här som vi kan fiska fluga på idag. Den gången fisken kommer upp till Floda så kommer ju Sävån vara i klass med möjligheterna som är i Mörrumsån faktiskt för flugfisk i strömmande vatten.
Får jag ställa en dum fråga? För du sa någonting, Per-Erik, om att man släpper i dem igen. Är det det man gör?
Man återsätter, kallar det för.
Okay. Catch and release på engelska. Ja.
Okej, okay. Men även det som du pratar om då, Micke, det är sånt man släpper i igen?
Ja,
då.
Nej, men det är så här att när man idkar ett utövande med vilda djur så ska man ju aldrig liksom ta upp eller släppa tillbaka, återsätta någonting som är skadat. Så det finns möjlighet att ta upp 2 fiskar per år. En blanklax får man ta, och det är fram till 1 juli. Men skulle du få den 10 juni så får du inte påbörja ditt fiske igen för den 1 juli. Och får du en till sen då, då har du fiskat färdigt för den säsongen. Om du har tagit upp två fiskar. Så det finns en möjlighet att ta upp fisk i vattnet. Men en anledning till att vi har Sveriges hårdaste fiskeregler i Sävån just nu, det är ju för att vi vill att laxen ska sprida sig upp över till de vattnena. Men det gör de inte på automatik heller, för en fisk den går dit den är född. Så det tar ganska lång tid i den här etableringen. Och man säger en livscykel på en lax eller ett hjul då, det är 6 år. Den ska leka och så ska den bli rom och yngel och ut i havet och äta och så ska den återvända. Och sen innan generationen är full så att nästa barnbarn kommer upp och leker så blir det så.
Jag tänkte, det blir lite motsägelsefullt i mina öron. När du säger att man har fiskat färdigt, man har, hur får man folk att komma och fiska? Det känns ungefär som att whoops, där var den och så var det slut.
Ja, jag kan säga så här då att fiskar man lax överhuvudtaget oavsett var man är så är man inte bortskämt med att få så många fiskar. Så man vet det att varje fisk du får är en belöning. Och man uppskattar det så väldigt så att om man nu har valt att behålla den här fisken så gör man det och det gör man med glädje. Och tar det här uppehållet och väntar tills det blir dags igen.
För du kan ju inte styra och förstå, eller det kanske man kan, ska ställa frågan snarare. Om man väljer olika typer av, då väl spinn eller drag kontra fluga, är det någon som är mera laxen mer benägen på, om man säger så?
Det är olika tider och så är det olika delar av vattendraget. Med ett spinnbete så kommer du åt varje liten vråd, om man säger då. Du kan söka fisken med ett spinnbete, men när du fiskar med fluga så är det fisken som söker flugan.
Ja.
Men just det med återsättning så har vi enkelkrok. Det är det enda som är tillåtet i Sävån. Och de sitter oftast i mungipan så att den lider ingen skada av det fisken helt enkelt. Utan det är lätt att lossa den och återsätta den.
Jag vill lägga till en sak också. Att där, Sävån är ju biflödet i Göta älv och det finns flera stycken. Och vi hade en extrem torr sommar förra året. Och då är det ju så att när laxen kommer in i Göta älv så simmar de förbi Sävån och beger sig längre upp i Göta älv och blir fångade där uppe. Och i och med att vi har genetisk koll på vilka som är sävålaxar och vilka som är andra laxar. Och de odlade laxarna ser man extra tydligt eftersom man klipper av en fettfena som det heter längst bak på laxens rygg. Och då visar det sig att sävålaxen fångades i Lilla Edet. Och det vill vi så att säga förbjuda det här blandfisket, att man fångar dem där uppe när vi är så varsamma i Sävån. Så att det är viktigt att poängtera.
Ja, det verkar orättvist. Ja. Så. Vi ska ta nästa låt. Visst är det läge för det. Och då är det Magnus Uggla och Astrologen som vi är på.
Så du är en tvilling, jag visste det. Det såg jag nästan direkt. Styrd av solen och mars kan jag se. Vi är så gott som redan släkt. Du är en framåt person som har en hög ambition. En lycklig framtid, astrologen spår. Vart du än på vägen går.
Ja, Magnus Uggla och Astrologen hade vi där. Har vi någon kommentar till den låten?
Nej. Ja, är det en fin låt?
Ja, det räcker långt.
Ja. Det här med Sävån, jag personligen tycker det är väldigt mycket knutet till Jonsred och Jonsreds herrgård. Det finns något historiskt kring själva ån också.
Ja, det kan man. Ja, nu kommer jag in här lite. Men det var ju så här när Killer och Gibson kom hit. De var ju skottar. Då tog de ju även med sig laxflugfisket och det var ju, om man säger, ett överklassnöje på den tiden. Men tack vare att de var laxintresserade så tog de sig an Sävån. Och Kieler, han byggde ett forskningslaboratorium där uppe och kramade laxen. Och han försökte efterlikna det så naturligt som möjligt, så han höll laxarna jämte varandra och strök dem i vattnet mot idag när man bara kramar ut dem, va? För att de trodde inte det skulle bli. Och historien kring det är ju att de gick skilda vägar och att Kieler skapade Göteborgs mekaniska verkstad som blev Götaverken och vice versa. Men på 1860-talet så kom ju en annan rik Göteborgsprofil hit, Dickson. Och då arrenderade han vattnet i Sävån för 1350 riksdaler om året. Och det var ungefär det värdet som var på yrkesfisket på den tiden. Och han hade en ganska dåligt fisk under de här åren. Det var inte så många laxar och han ville ju undersöka de här problemen. Så han tog in en fiskerikonsulent som hette Gerard von Uhlen. Och han karterade hela vattendraget upp till Mjön. Och undrade om orsakerna till att laxbeståndet hade gått ner. Så redan på den tiden fanns farhågor och då visade sig det att det var fördämningar man hade gjort upp över så att fisken inte kunde passera vidare. Och att det var grumling i vattnet på grund av segelduksfabriken i Jonsered som gjorde att laxungarna dog.
Det måste mycket skit i vattnet alltså då?
Ja, det var skit i vattnet och så kanske stundtals och sådär, va? Så att, nej, men i Jonsered så har ju laxen överlevt tack vare att den ligger där den ligger, eller att Jonsered är där den är. För att även uppe i Hedefors hade man ju Druvefors färgerier och industrier uppe i Lerum, men den skiten gick ju ut i Aspen och så sjönk den ner där, och det vattnet som rann ut i andra änden på sjön var ganska rent. Aha. Och i de här små strömmarna uppe i Jonsered så har den här laxen klarat sig igenom hela industrialiseringen. Och sen då, ja, det var ju en lokal sportfiskeklubb som anknyttade till Jonsereds fabriker som fiskade mellan 1930 till 1979 då när sportfiskarna tog över vattnet. Och sen drog ju sportfiskarna igång fiskevården och fått laxstammen att öka. Det som är i vattnet idag är att vi har gjort det mycket bättre för betingelserna för laxungar och sånt. Bättre än vad de har varit på många, många, många år.
På vilket sätt har ni?
Det är genom dels så på kraftverken, så att de reglerar bättre. Förut så var det korttidsregleringar, så att när det blir stopp i kraftverket så blir det torrlack nedanför och då dör ju alla laxungar. Och det kör man bättre, och sen har vi lagt ut grus och sten. Och tack vare det så har vi sett ökade yngeltätheter, men nu är det en annan fara för laxen och det är att de försvinner ut i Atlanten. Och orsakerna till att de försvinner, det är många och man vet inte alla, men lite som fågeldöden ute på öarna eller i Atlanten, där att de svälter ihjäl, det är för lite föda. Och det är ju vi människan som tar upp den fisken som de vilda fiskarna ska äta och matar de odlade som man köper i affärerna. Så, så att ibland så är tillgången till mat ute i Atlanten för dålig då. Så återkomsten av laxar är färre till förhållandevis till vad laxungar är som simmar ut.
Därför är det viktigt också att vi verkligen är på tårna med fiskevården i älven, att vi tar hand om dem. Och så, det är därför vi har de här stenhårda reglerna som vi har nu med fisket i ån. Med redskapsregleringar och tider och stängda sträckor och att man har
så vidare. Jag har ju noterat att det är en del man ska iaktta helt enkelt, men det är ju inte bara för reglernas skull utan det har ju ett syfte. Helt klart, precis. Förstår man. Ännu mer nu. Vi pratar också om andra, för det är ju inte bara lax, även om laxen är på något sätt toppen, eller vad kallar man det för?
Liksom. Toppen på isberget.
Toppen på isberget, ja. Men vad har vi mer för som man kan...
Vi har många intressanta arter. Göta älv är ju Sveriges artrikaste vattendrag och med 37 noterade arter bara på sötvattensidan. Så att många av dem simmar ju upp i Sävån och vi har ju förutom laxen som går ut och lever i havet under en stor del av sitt liv, så har vi havsöring. Och så har vi ålen som gör den omvända resan. Går ut i havet och leker men uppväxer i färskvatten. Och där, de har ju också problem, alla vandringsfiskare har problem med dämmen och, och att de har svårt att simma upp eller ner. Man får tänka på att när laxen är uppe och leker så ska ju de mindre laxarna ute i havet också, som kallas smolt, så att det är lika viktigt att ta hand om utvandringen som uppvandringen. Men sen har vi sådana lite udda arter som olika simparter, stäm, id, mört, gädda, abborre, gös faktiskt, fast den är utsatt i aspen. Och jag kan säkert räkna upp 10 till.
Mm. Och en riktigt viktig art till, havsnejonöga, som går upp i vårat vattendrag här.
Jaha, vad är det för en? Typ
av fisk. Ja, det kanske Per Erik ska säga som är biolog. Den tillhör inte vanligtvis, den tillhör rundmunnar.
Är det någonting man kan ska fiska upp eller ska man kan?
Nej, de nappar inte på krok. Nej, och det är en fisk som parasiterar på andra fiskar ute i Atlanten. Men de lekvandrar och leker här och lägger sina larver så i ån. Och sen så kläcks de efter några år. Men det är en viktig fisk för biotop, för att när havsnejonögan leker så tar den stenar, stora som en knytnäve och lite större, och vänder på dem. Och de leker på samma ställen där laxarna leker sen. Så att är det gott om havsnejonöga så rensar de lekbottnarna innan laxen kommer dit. Så att det är ett symbios i hela vattendraget, om man säger. Mm. Och jag fiskar ju mycket som sagt i Sävån, men jag har inte sett havsnejonögon varje år. Men nästan varje år. Och de kommer, eller vid juni månad brukar man kunna se när leken kulminerar. De hänger på varandra som klasar i strömmen. Stora, panterfläckiga, nästan en meter långa. Det är fantastiska djur alltså.
De ser rätt läbbiga ut.
Ja, det gör de.
Men vad är det för, jag tänker på fisket här nu. Om man nu skaffa fiskekort och så, vad är det man lämpligast förutom lax då, för det får man inte ta, men kan man, om man får annan fisk, hur är det med det?
Jag ska bara rätta det, man får ta, men man får väldigt restriktivt, väldigt få. Men de flesta väljer att sätta ut tillbaka dem ändå.
Men övriga, hur?
Det finns ju havsöring också, och det fångas några stycken per år, men de sätts nästan alltid ut också. De leker ju mest i bäckarna som rinner ut i Sävån faktiskt. Brodalsbäcken, K-bäcken och så vidare. Uppe i Jonsered så är det nästan uteslutande laxfiske. Men lite längre ner så har vi en del arter som... det finns en art som heter färna till och karpsläktet, som många är förtjusta att meta upp. De är jättestora för att vara färner i Sävån. 2,5, närmare 3 kilo. Så det finns specialister på allt. De metar mest.
Det är det gamla...
Det får man göra där nere, på de sträckorna. De metar ju med sånt agn som lax inte normalt biter på, bröd och såna här saker.
Är det sånt du kan, förutsatt fiskekort om, att du kan fiska upp och ta hem till middag, eller hur?
Ja, färner äter nog inte många.
Det gör man inte, utan det är mer bara...
Ja, men det gör man i Östeuropa, äter man det.
Aha.
Nej, vi brukar ju få fisk som bifångst. Mm. Så det brukar bli några färner om året. Ja. Och en del rejält stora. Alltså upp mot 60 cm klassen. Så att det är riktiga pjäser. Och abborrar. När det är lite värme på vattnet lite fram i augusti. Så kan man ha ganska bra abborrfisken på fluga när du fiskar lax. Alltså.
Ja.
Så här och sen så blir det några idar som hugger på emellanåt.
Och så har man läst om att det är sälar och vad var det? Bäver och utter och sånt där också. Kommer de där för att det är så bra så att säga, för fisken? Eller varför kommer de?
Jag vet inte. 1985 var det en kille som, Lennart Lund heter han, såg en säl nere i Lorthölj. Men han berättade inte det för någon först, för han trodde inte någon skulle tro honom. Lortöl är uppe i Jonsered, precis alldeles nere för bondgården där. Eller Kåhög kan man säga. Och sen för 2 år sedan så var det en säl ända uppe vid kraftverket. Men den var det bara en vecka ungefär, sen försvann den ut. Det steg nog för dåligt med lax den tiden, så han började svälta. Nej, men det är ganska chockerande att se de här stora då. Bäven har vi... Eftersom man fiskar mycket vid ån och så träffar man ju på andra sportfiskare och sådär. Och min fiskekamrat Ingmar Johansson, han såg bäven redan 1985, han och en annan kille. Och det var ett par andra som hade sett den lite längre upp också. Då simmade han upp och etablerade sig upp i Floda. Och sen därefter så har den spridit sig neråt igen. Och vi fick ner den här i Partille på 2000-talet, i början på 2000-talet.
Är de inte ett hot om man säger så? Benägna är de på lax?
Nej, att de äter bara vegetabilisk föda.
De gör det, okej. Okay. Ja.
Mm. Men däremot så fäller de ut träd och så, så gör det besvärligt för oss att kasta. Så att i början när de hade fällt träna så gick vi ut i ån och drog in dem. Fulla med grenar och sånt, men nu har vi fattat lite bättre att vi väntar till bävern är ätit färdigt, så är det bara en stam. Så kan man dra in den till kanten sen.
Jaha,
nu ska vi ta nästa låt. Då är det Mike Oldfield och The Muse som kommer. Oldfield och The Muse.
Vi sitter och pratar här lite mellan låtarna och det här med själva vad upplevelsen av, varför blir man som du håller på att säga, men vad är du berätta lite grann din känsla för.
Ja, från början alltså en född fiskare, det är en benämning som Olof Johansson har skrivit. Han kan mäta i en vattenpöl på en decimeter djup utan att det finns en fisk och titta på den och hoppas. Och sådana är väl vi som är med det moderna ordet nördiga. Men för mig alltså att komma ner en eftermiddag eller en kväll ner till Jonsered till exempel. Vada ut försiktigt i strömmen. Känna strömmen dra i vadarbyxorna. Du tittar ner mot sträckan som du har framför dig. Den kanske är 60-70 meter lång. Och du vet av erfarenhet att du har fångat lax där förut och kanske kan det vara någon lax som står på sträckan. Du går med ditt flugspö och gör lugna kast. Du känner dig i armen, du känner dig i ryggen och du tittar dig omkring längs kanterna och ser på djurlivet. Alltså det är helt makalöst. Kanske kan det resultera i ett hugg, men när du har gått sträckan så kanske du har sett en gul forsäla. Strömstaren som hoppar upp och ner i kanten eller fram på höstkanten, en nötkråka som är nere i hasselbuskarna. Alltså, och så kungsfiskan som kommer pilande och visslar i varje kurva. Den har ju inte häckat i Jonsered i alla år, men nu har den övervintrat här, jag tror det är 4 eller 5 år idag. Och man har försökt att skapa kungsfiskarbo, men jag vet inte. Vi har ju sett dem nedanför kraftverket i den slänten och frågan är om de inte häckar där.
Mm. Ja, jo, men det är ju många ornitologer ute i buskarna och kikar och den piper förbi, men exakt var den häckar. Det kanske jag inte ska veta.
Mm. Det är lite,
det ska skyddas.
Ja, det är väl... Det är väl...
Ja. Men du är tålmodigt släkte laxfiskare. Vi räknade på det där en gång när det fångades betydligt fler, att man behövde 10 fiskedagar för att fånga en lax. Så att, det är ju mycket andra positiva upplevelser som ska till de andra 9 dagarna.
Ja, kan
mycket
förstå.
Betyder det att man sköter om sävån, att alla de här olika typerna av fåglar finns och andra djur?
Ja, det har ju jättestor betydelse att det är, alltså, om man tänker det att 50 meter åt ett håll så går järnvägen upp till Stockholm och på andra sidan så går motorvägen. Mm. Och mitt emellan är det en liten grön oas då som har blivit naturreservat.
Och Natura 2000.
Och Natura 2000-område. Men 2006 blir det naturreservat en bit ner till Kåviksbron. Att sånt bevaras för framtiden. För man vet det. Varje form av förtätning längs en å försämrar för djurlivet. Asfaltsytor och annat som inte dränerar bort slam och bara kastar det rätt ut i vattendraget. Man märker det inte snabbt utan det, Det tar tid innan den här försämringen kommer. Det är på 10-årsbasis. Så egentligen så skulle man varit det för 10 år sedan och så gå tillbaks igen och titta. Det är då man märker försämringarna. Därför så kan man göra så mycket ingrepp utan att det kommenteras. Man vänjer sig vid att det blir sämre.
Hur medveten är man i kommunen då som planerar och så vidare kring de här frågorna?
Ja, vår kommun är ganska bra, för vi har ju faktiskt kommunekologer här anställda som har stort intresse kring natur och Sävån och så. Men,
det är fler kommuner.
Ja, det är fler inblandat. Kommuner. Nej, Lerum har också fått kommunekologer nu, så att det finns ju faktiskt en jätteförhoppning kring det här. Men sen så får man förstå att ingenjörer och andra som kanske inte har de intressena inte ens tänker på det. Det är inte något omedvetet på något sätt, utan det är följden av samhällsutvecklingen.
Jag kan nämna ett exempel där. Det är ju både järnvägen och E20 som går alldeles bredvid. Mm. Och Sävån, som alla andra vattendrag, slingrar sig igenom och gräver ut och eroderar och riskerar att rasa. Så att nästa ställe som ska stabilitetsåtgärdas, det är vid Finnjösa bäcken. Ja, alternativet är ju att till slut så kommer E20 att störta ut, och det är ju inte bra.
Eller så är det bra. Vi slipper den.
Ja, kanske. Men då har vi föreslagit att man gör kompensationsåtgärder. Det vill säga att man förbättrar någonting i ån. Och det viktiga för laxen är att den kan, i ån, det är ju att den kan leka och växa upp till smolt och sen sticka ut i havet. Och därför så vill vi tillverka en lek- och uppväxtplats på ett lämpligt ställe där strömbilden är fin, och man lägger ut sten och grus, flera, ja, kanske ett par tusen ton till och med det här naturgruset som istiden har producerat en gång i tiden. Så att vi hoppas att det blir en ny sån lek- och uppväxtplats där nere vid Finnjösa eller något annat ställe.
Hur finansierar man det här med? För det är ju ganska stora saker då.
Det finns lite offentliga medel att tillgå, men just vid det här tillfället så är det ju exploatören, det är Trafikverket, så att det är din bilskatt.
Ja, men det är ju kul att gå till något vettigt i alla fall då. Ja. Kan man ju fråga sig.
I detta fallet då, men ja, jag menar det. Olika, ja, ja, men finansieringsformer. Det är ja.
Du nämnde någonting när vi också pratade lite emellan. Provfiske. För gärna utveckla.
Ja. Tidigare så den enda beståndsuppskattningen så att säga av laxen, det var ju de här fångstsiffrorna man hade. Men det var ju ganska grovt och sa inte riktigt så mycket fisk som leker och så. Så att efter det, på 80-talet börjar vi med elfiske, och det är att man bedövar de små ynglen och upp till de blir 2 år ungefär. Och när, så länge som de lever i vattendraget, så bedövar de med svag el, och så kan vi räkna dem. Och det ser bra ut på vissa sträckor, och det kan vara en lax per kvadratmeter, så tätt det står de.
Det får man väl anse vara
en bra
ganska...
siffra. Ja. Och sen så har vi fiskräknare. Fisken passerar ju genom ganska trånga partier uppe vid de här fiskvägarna uppe vid Jonsered. Så kallade nilrännar, där de simmar upp, och där simmar de mellan två plattor. Så att där kan man både ta en bild och så kan man se hur många fiskar som passerar där per år. Och den har varit i 11 år, och den snittar kanske på en 100-120 laxar som passerar där uppe. Och sen så finns det ju en del
120
laxar
per
säsong.
Säsongen, ja. Ja. Ja.
Och nu har man en där uppe i Hedefors i Lerum också. Så de ska ju först passera Jonsered, och sen så går de upp där. Och förra året var det bästa året för Hedeforsräknaren. Mm. Så att vi hoppas det, trots att det var ett sånt torrår då. Ja.
Du, om jag vill som på samma fall vara medborgare, vet du, Partillebo, kika på, kan man åka upp och är det så att jag kan stå och titta själv?
Ja, ja, det kan man göra en mörk natt. Man får med sig en bra lampa, men vi har lite laxvandringar.
Jaha.
Håll utkik på Sportfiskarnas hemsida. 2019 huset till laxens år, så vi har redan haft ett seminarium på kommunhuset där vi bjöd in intressenter och diskutera olika intressen kring Sävån, kraftproducenter, kulturmiljö, SNF, Naturskyddsföreningen och myndigheten, länsstyrelsen och så vidare. Men vi kommer också anordna laxvandring på hösten i oktober-november när laxen är uppe och leker i Jonsered. Mm. Så beroende på tiden, det kan ju variera plus minus några veckor. Så att, men vi kommer att skriva om det på vår Sportfiskarnas hemsida. Mm. Så där lite mer. Det är ju biologi vi pratar om. Så att det är ju...
Men det går ju bra. Vi har ju lite olika morgonprogram och sånt där. Så
ja, kan vi, ju... vi får påminna.
Ja, visst. Till exempel.
Vi ska ta en låt här. Lady in Black med Uriah Heep.
Sunday morning, her long hair blowing in the midwinter wind, and I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me, from a fight I could not win.
Ja, det var The Lady in Black av Uriah Heep. Uriah Heep.
När var de verksamma?
Fortfarande verksamma.
Är de det?
Ja, jag såg dem för en månad sedan.
Jaha.
På Sticky Fingers.
Jaha, du säger det.
Vad roligt. Ja, och låtens titel då för mig då som enda kvinna här i rummet att fråga. Är det några tjejer som fiskar?
Ja, det är en del, en hel del. Speciellt ute på landet. Av de här 2 miljonerna som fiskar i Sverige, eller upp till 2 miljoner kanske ska jag säga, så är det. Utan att jag har någon aktuell siffra så kanske 10%. Det finns särskilda fiskeklubbar för tjejer som en heter Fjällorna. Och vi, våra ungdomsledare, pedagoger som vi har inom Sportfiskarna, de har riktade insatser där. Tjejerna som gärna blir lite tillbakadragna när de umgås med killar och sådär, de får ju utlopp för sitt intresse. Så vi har en del sådana här aktiviteter som bara riktar. Det finns tjejmeten i Vallgraven som Majorna Sportfiskeklubb håller och så vidare.
Så kan vi säga att själva utövandet är väl absolut något som... Det är absolut, alla.
Ja, absolut. Tjejer är ofta bra, bättre än killar på att kasta fluga. De är inte så prestigefyllda och mjuka, bra rörelser och så.
De är mer händiga, kanske göra fina sådana här flugor också du pratade om där.
Ja,
du
det finns många kända flugbindare som kvinnor faktiskt. Margrethe Thomsén, hon gick bort nu, den mest kända svenska flugbindaren på laxflugor.
Det med utrustning apropå, det förstår att det kan man ägna till program med tillfälle med barnbarnet i någon fiskebutik hade, som många liksom, den skulle fiskas. Och det var ju, man blev alldeles matt, bara man in. hur mycket betyder utrustningen?
Ja, betet betyder ju en del. Mm. Men för att fiska måste man inte ha de bästa eller dyraste redskapen. Utan fiskar man spinn, till exempel är det sävån, en vanlig haspelutrustning. För mediumfiske kan man säga. Mm. Och så en wobbler eller ett skeddrag. Men man får en enkel krok.
Ja, just det. Ja. Det var så.
Och ett flugspö i längd, ett lätt tvåanspö eller ett kraftigt enanspö är ju att rekommendera här då, 11-12 fotare. Sen så, nu är du inne på redskap, vi har ju Guideline heter ett företag som ligger uppe i Jonsered. De har ju varit våran stora sponsor här vid våra föredragsserier som vi har haft sedan 1998 då. Även de för förmånen för lax och havsöring i Sävån då. Och de föredragen har vi också hållit uppe på Sjölyckan. Alltså, vi bjuder in olika föredragshållare som berättar olika upplevelser eller teman. Och så får folk betala en 100-lapp och gå in och sen så går överskottet tillbaka till Sävån.
I form av sten och grus.
I form av sten och grus.
Kasta pengarna i sjön.
Kanske ett mer... konkret och bättre syfte i det här fallet. Jag slår mig bara så här med åldersmässigt. Det är väl också en typ golf eller sånt där som man kan bli väldigt gammal eller hålla på. Jag antar att det är samma med fisket.
Det är ett livslångt intresse. Man slutar inte när man är 25. Man gör ett uppehåll i moppåldern, om det finns en sån fortfarande. Dataåldern kanske. Ja. Sen tar man upp det igen. Ja. Framförallt när man får egna barn och så. Då vill man introducera det här härliga. Så att det är livslångt.
Men pappa, han höll på i 84 år tills han dog.
I höstas. Ja, höstas.
Ja. Ja, han var intresserad ända fram i det sista. Mm. Flugor och fiske och allting sånt. Så att, det är helt otroligt. Ett sånt intresse.
Förstår.
Men vill man läsa lite om Sävån så kan man ju gå in på Sävåprojektet på Länsstyrelsen. Mm. Det står väldigt mycket om vad man har gjort och vad man vill åstadkomma, lättläst för den som är intresserad av natur.
Du, vad om man som Partillebo vill stötta det här med för laxen, det förstår vi ju än mer nu hur viktigt utmärkande det är för oss här i Partille och Sävån och lax. Hur kan man stötta det?
Ja, man kan ju så att säga i alla forum som finns, eller man kan ju vara med på de här aktiviteterna. Laxens år till exempel, får vi högt deltagarantal där så slår ju det lite, får gensvar, och sen så kan man ju gå med i Sportfiskarna om man är intresserad av sportfiske.
Mm. Jag tänker mer om rent sådär som man har skänka eller någonting, det är inget sådant som att man, det är ju ändå ett
vi tar emot gåvor naturligtvis.
Ja, en fond eller ett konto. Ja.
Och vi delar ut pengar också. Vi har egna fonder som vi delar ut till fiskevård och ungdomsverksamhet.
Ja. Men
bästa stöttningen är att bli medlem.
Ja.
Många är ju medlem i Naturskyddsföreningen och så vidare. Jag är också det. Och vill man stötta livet i vatten så kan man stötta Sportfiskarna. Vi är ju så att säga ett fiskevårds- och sportfiskeförbund.
Ja, vi har haft våran timma här tillsammans med er. Är det någonting som vi har missat att ta med?
Det har vi säkert, men vi kanske kan återkomma. Ja, det vore trevligt detta.
Det känns som, det är väldigt mycket om man så vill, men väldigt trevligt att ha er här.
Tack så mycket.
Verkligen.
Tack.
Så tar vi sista låten, och det passar ju bra med Evert. Evert Taube då, kommer Fritjof Järkarien.
Vid detta besök i Sverige, då Fritjof Andersson träffade fröken Rosa Rosenqvist, bestämde han sig för att använda sin lediga tid. Han var nämligen permitterad från sitt fartyg. Bestämde han att använda den vid Medelhavet och som turist, för att som turist få uppleva trakterna av Genova och San Remo som han alltid hade längtat att få resa till. Där på Colabellas höjd, där geten skuttar, kom han lustvandrande en dag, och vad som hände honom då skildras i visan Fritjof i Arkadien. På Colabellas höjd där geten skuttar och glesa furor skugga ginst och sand, där finns en grön oas, en äng som sluttar ner mot en vindal och en palmklädd strand. Där ser man Korsika i siktigt väder och provensalska bergens blåa vår. Där doftar kaprifolium och fläder, där kan man vandra ostörd utan kläder. Långt ner i dalen ligger närmsta gård.